Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vanessa.
Hej och välkomna,
wow,
till en ny vecka.
Fint.
Eller hur?
Bra. En liten applåd på det av mig. Du var liksom inte ens nervös den här gången.
Nej, alltså jag känner mig så ruttad nu.
Ja. Hur är det?
Men det är bra. Alltså det är bra. Det är toppen.
Åh, herregud, here we go again.
Nej, men det är så bra med mig.
Ja, okej. Vad är det som är så bra nu då?
Men jag vet inte. Jag bara går runt och är så lycklig.
Men du, hur går det med din son? För han var ju lite pain in the ass när vi talades vid sist.
Ja, det är väl. Men man glömmer ju, alltså man är ju så jävla kär så att man glömmer de dåliga grejerna på en sekund.
Ja, det är verkligen så.
Alltså jag har bara tagit den här veckan och haft så här egen tid med Matteo. Jag har inte gjort så mycket häng.
Mm.
Jag har i tisdags varit på gudstjänst med Matteo.
Oj.
Mm.
Hur kommer detta sig?
För er som inte vet så är jag absolut inte kristen. Jag har ingen religion. Men
jag måste bara fråga en sak. Du är ju iranier.
Mm.
Och jag känner liksom, på kanske de senaste 10 åren, de flesta iranierna jag har träffat har det tankesättet precis som du har när det gäller religion. Att de är så här, nej men vi tror typ inte på någonting. Eller typ så som dina föräldrar är, att de är lite mer mot hinduismen.
Nej, buddhism.
Eller jag menar...
Det är viktigt det där. Min pappa och mamma var så här. De har aldrig påverkat mig politiskt eller någonting med religion. De har bara sagt så här, gå till skolan och ta din egen få din egen uppfattning. Men däremot så har jag ju hört mamma och pappa. Och min pappa sa att när jag lämnade Iran, då lämnade jag även religionen bakom mig.
Ja.
Alltså,
men tror du att det är så många som är från Iran tänker?
Alltså jag visste inte att det är så vanligt.
Ja, nej, men gud, alltså, men du känner ju mer iranier, obviously. Du har ju släktingar och sånt där. Hur är de med religion?
Mina släktingar.
Ja, inte andra släktingar.
Nej, men... Nej. De alltså, också...
Hur är...
Jag ska
hur
vara
är
ärlig.
Pelles släktingar med religion?
Men lyssna nu. Det är så här, när jag får sms, då dyker smset upp på datorn också. Så jag blev lite... lite distraherad. Ingen av mina släktingar som bor i Sverige är så här, troende på det sättet, nej.
Okej, men du ska få en uppgift till nästa gång. Och det är att du ska höra runt med iranier som du känner vad de har för religion. Jag kan lova att alla bara, nej men vi tror inte på någonting.
Men jag har inte så många iranska kompisar.
Okej, men du känner väl lite iranier?
Ja, nej men alltså jag kan fråga mina släktingar, för vi är ju 20 pers här eller någonting.
Vilket men community!
Jag känner att mina kusiner som kom hit senast, som har varit här kortast tid, nu är det väl 16-17 år sedan. Mm. Men de har också lämnat det bakom sig.
Ja, men det är det jag tycker. Alltså varenda iranier som jag känner är likadana.
Ja, det är faktiskt sant. Ja, jag vet inte.
Jag har verkligen reflekterat över det.
Och det kan ju också vara så. Det är ju säkert så för att ens föräldrar har lämnat det bakom en.
Ja, men exakt.
Ja.
Men det måste ju grundas så. I någonting.
Ah.
Okej, läxa till nästa
gång. Mina föräldrar, jag kan tala för mina föräldrar. De trodde, alltså de var inte, alltså de fastnade inte för islam.
Nej.
Alls. Men däremot fastnade både mina föräldrar för buddhismen.
Ja, gud vad de är i Indien hela tiden.
Alltså de är, pappa är väl i Indien nu också.
Ja, det lär han ju vara. Gud vad han är i Indien.
Gud vad han sitter under ett träd.
Och han bara sitter och kollar på din mamma och bara suckar åt hennes safari som hon åkte på.
Men i alla fall, så att de här 2 dagarna, alltså förutom att jag var på gudstjänst då, och vi är ett gäng som går på buskul, heter det. Och där är det liksom sång och dans med barnen. Och nu var det i kyrkan på Östermalm.
Men vadå, så det var sång och dans?
Vad sa du?
Det var sång och dans under en gudstjänst.
Nej, men alltså det är liksom, det är buskul i kyrkan, och sen så drar de in lite så här kristen.
Okej, okay, och grej. Vad känner du om det med tanke på att du inte är kristen?
Alltså först så kände jag att jag inte skulle gå.
Ja.
Men efter, för er som inte vet, vi hade dop för Matteo i december, och jag och Valentino, det var inte självklart för mig att Matteo skulle döpas. Det slutade igen med att jag och hans lillebror Alessandro började tjafsa.
Åh, herregud.
Han tyckte liksom, men om du inte ska ha dop och inte tro på kristendomen, varför ska du döpa honom till Matteo, som typ betyder någonting om Guds gåva. Ja, Guds gåva tror jag det betyder. Ja, så vi satt där en jul och typ tjafsade när jag var gravid.
Gud.
Ja. Så att det var så här fram och tillbaka. Så slutade det med att jag bara, jag gör det här för Valentinos skull, för det här är så viktigt för honom. Och han, ja. han är katolik.
Ja, det var inte så konstigt att man gör det för sin partner.
Men det var så tufft, så att han gick och träffade prästen. För jag var tvungen att göra någonting, jag kommer inte ihåg vad det var. Så han gick och träffade prästen. Han bara, du, kan vi skippa gudsnacket så mycket?
Åh, herregud. Nej.
Han bara, vi måste liksom, han sa inte att jag inte var kristen, men han sa så här, vi får ligga liksom lite lågt med hela det här snacket, för att ja, hon bara,
jag
förstår.
Men jag tror att det är väldigt vanligt i Sverige.
Ja. Nej, men alltså nej, snälla, vi hade världens bästa präst. Hon var så här, sån härlig stor kvinna som bara halleluja.
Oj.
Alltså hon var så härlig. Hon var den perfekta prästen som jag kunde ha.
Underbart.
Men sen efter det så tänkte jag, vet du vad, kyrkan är så vacker. Och det finns någonting, det finns någon så här lugn där inne som jag mår så extremt bra av. Det är någon energi som jag mår så bra av. Och när jag var
Jesus.
I kyrkan, nu när jag var i kyrkan igen, så kände jag bara så här, fan vad det är underbart. Det var sån härlig energi. Och Matteo hade så kul.
Vad härligt.
Ja. Det var jättekul.
Vi håller ju på att, eller vet du vad, inte vi. Jag har börjat fundera över dop. För det måste man väl göra. Alltså hur, inom vilken tidsram ska man döpa sitt barn? Hur gammal kan barnet vara?
Alltså allting innan.
Alltså helst ett. Inte 15 typ. Men,
men grejen är den att 6 månader var riktigt bra. Alltså till och med hade jag kunnat tänka mig äldre. För att då har de koll. Han typ tyckte det var kul.
Ja, jag fattar.
Medans när andra barn som jag varit på dop, de är små. De fattar liksom ingenting. De ligger och sover. Nej.
Alltså jag har ju haft en bild av att jag vill att Dion ska döpas i den kyrkan som jag döpte sig. Jag är ju döpt på Rådos. Uppe i en by fint. Där även min mormor är begravd. I typ världens minsta kyrka. Det hade varit så fint. Nice. Men,
ja, men det måste
det är
ni.
Ett sånt projekt bara.
Nej, men det måste.
Ja, jag vet inte. Eller så blir det bara i grekiska kyrkan här i L.A.
Så vackert att du har blivit döpt i Grekland, lilla ministels. Alltså ni måste, kan inte du lägga upp på din story nästa vecka hur du såg ut när du var liten? Alltså hon är så gullig. Alltså, jag såg ut som en riktig iranieunge.
Alltså det gjorde verkligen det. Alltså du ser verkligen ut som en riktig liten babbe.
Ja, men min mamma, hon var lat så hon orkade liksom inte kamma mitt hår. Så hon klippte en hjälm med frisyr på mig. Och jag hade ögonbryn som var McDonald's. Alltså det var så mycket, jag var så hårig.
Men du var så söt. Alltså man ser verkligen att det är du.
Ja, alltså.
Alltså så och, jävla
gullig. Och min mjuka mage redan då. Men i helgen så, jag glömde säga det, jag var ju faktiskt på talangfinalen i fredags. För att kolla på Bianca.
Var det bra?
Men alltså jag satt där som en stolt syster och bara, that's my girl.
Aww.
Alltså hon är ju så jävla duktig.
Fan vad kul alltså.
Ja, nej men alltså det är som att hon har bott i den där jord. Alltså det är som att hon är född.
Kommer det bli hon en till föddes. Säsong?
Vad sa du?
Blir det en till säsong eller? Och hon ska köra?
Det är inte officiellt än.
Men vem är den där mörka tjejen som sitter i juryn? Jag har aldrig sett
La Gaila.
Ja.
Alltså ingen visste innan Talang.
Varför vill de ha en som man inte vet vem det är då? Hon kanske är jättekunnig eller?
Alltså grejen är att jag frågade faktiskt Lotta som är säker producent för Talang. Och jag bara, varför La Gaila? Innan säsong 2 så sa hon det. Hon bara, nej men hon har bara sån... Alltså de vill hitta olika karaktärer från olika bakgrunder. Och efter den här säsongen, alltså hon är så härlig.
Men vet du vad, jag tycker det är så jävla skönt av produktionsbolaget och kanalen att faktiskt välja någon som inte alltid syns. För det är det de alltid gör. Det är ju liksom återvinning på gamla personer hela tiden i TV-Sverige.
Men det är så tråkigt.
Det är
men det
sjukt.
Var därför det var så vågat av Idol också med Nicki Amini.
Ja. Hur går det för henne?
Jo men hon kör igen Idol. Och hon är med i Let's Dance.
Ja, kul. Alltså jag älskar Nicki. Mm. Vi är ju gamla poolers.
Ja, poolers.
Mm.
Nej men så La Gaila och Bianca, de är så bra för att de tar in känslorna in i juryn. Så de sitter ju bara och gråter.
Ja.
Och det är så härligt. Jag har gråtit så mycket för Talang bara för att de gråter.
Åh, gud, man kanske ska ta sig en titt ändå.
Jag och man.
Men jag hinner ju knappt med Wahlgrens värld liksom. Hur ska jag hinna ta på mig ett till tv-program?
Men nu är det slut.
Vet du att det finns inget mer fantastiskt än när man har glömt att det har kommit ut ett Wahlgrens värld och så bara, oh shit. Och så kan man sitta, jag sitter och kollar när jag pumpar.
Ikväll är det. Alltså vi spelar in på torsdag.
Jag kan säga att jag måste bara säga en grej. Wahlgrens värld och relationspodden är typ mina så här som jag blir glad och kommer på om jag missat.
Nej men snälla, jag blir glad bara jag tittar på Bingo. Alltså Bingo är så fantastiskt positiv människa och vilken jävla superpappa.
Ja. Alltså en sån pappa vill man ju ha.
Ja, han är fantastisk. Alltså jag 10 poäng till Bingo.
Ja.
Och 10 poäng till Wahlgrens värld. Men du, jag glömde en sak förra veckan. Jag lovade en lyssnare att återkomma om swaddle. Säger man så? Svaddla.
Ja.
Och för er som inte... Vad sa du?
Vad ska du återkomma om?
Jag ska berätta. Svaddlad... Hur förklarar man det kortfattat bara?
Aha, jag tror du skulle bara hänga upp det på ordet igen. Alltså det är ju den här när barnet ser ut som en burrito som de sover i. En sån här,
ja just det, man lindar in barnet.
Ja.
Just det. Ja, då var det så här. Det var en tjej som hört av sig. Hon ville svaddla sin son eller dotter. Men hennes barnmorska sa att hon inte skulle göra det på grund av risk. Att barnet kan få en plötslig...
spädbarnsdöd.
Ja, precis. Ja. För att de tror att de är i magen. För att det är så de låg i magen.
Mm.
Och då kollade ju vi med supernannin.
Mm.
Vår kompis nanny som har varit barnmorska i åratal.
Ja.
Och hon sa att om det skulle hända, då måste det vara överhettat. Alltså, barnet måste bli så överhettat för att det ens ska kunna hända.
Mm.
Och så den chansen, om man har koll på temperaturen, den är väldigt, väldigt liten. Och risken att de skulle kvävas med att få filten över sig, det är samma sak där. Det finns risker med allt.
Mm. Det är klart. Och man måste bara välja det som man tror passar ens barn bäst. Alltså det handlar om sunt förnuft också. Om man lindar in sitt barn och man märker att barnet inte gillar det, eller man kanske är super stressad eller vad det nu är en är, så ska man kanske inte göra det. Jag blir ju lugn av det, för jag vet att han mår bra av det.
Precis, och sen så har man ju koll, förhoppningsvis alla mammor och pappor, på värmen så att så barnet inte blir överhettat. Jag ville bara säga...
Ja, det finns ju på typ så här vad heter de här? Sound machines och allt möjligt som man har oftast till barnet. Där finns ju rumstemperatur på. Så då kan man ju hålla koll på.
Exakt.
Eller om man har baby monitors. Det brukar oftast finnas rumstemperatur på det också. En annan sak. Jag har ju en app som heter What to Expect. Som är en amerikansk app där man under graviditeten kunde jag följa varje vecka vad som hände med barnet. Och nu i efterhand så kan man också följa barnets utveckling, vilket är så härligt. Och typ varannan dag, eller om det är, ja men jag tror att varannan dag, så får jag ett mail där det är liksom som en så här ett diskussionsforum. Så att då är det mammor som skriver in och sen så får andra mammor svara. Och då var det faktiskt en av punkterna i det här mejlet var faktiskt om swaddles. Mm-hmm. Där de diskuterar exakt det som vi sitter och diskuterar här. Och efter typ så här 15 inlägg under det inlägget så är det en tjej som skriver att hon har jobbat som krim i 12 år. Alltså hon har varit med och fastställt dödsorsaker på människor.
Mm-hmm.
Och hon sa att under dessa 12 år så har jag aldrig stött på ett fall där de dör av just att bli swaddlade. Så nej, lyssna på era barnmorskor om de rekommenderar det. Det var det hon skrev.
Okej.
Okay. Mm. Så att det är oftast en annan anledning. Det är inte just att de swaddlas som är problemet.
Nej, exakt.
Men som sagt, alltså jag lägger mig inte i om någon tycker att det är helt fel och de inte vill göra det för sitt barn. Då ska de inte göra det heller. Man, som mamma så har man en magkänsla om vad som är bäst för sitt barn. Och det ska man gå på, tycker jag.
Exakt. Mm. Men därför har jag en fråga till dig.
Mm.
Inte för att det har någonting att göra med det vi har pratat om. Men
nej,
jag har
det lät
fråga
som
till
att
dig.
Du bara, nu så ska vi
nej,
fortsätta.
Men jag har en fråga till dig som du faktiskt totalt har glömt bort att återkomma med vad som hände.
Åh nej.
För att du var gravid det, typ, och arg.
Oj.
Är du redo?
Nej, jag är rädd.
Har du kapslat din moderkaka?
Åh, gud, det har jag verkligen glömt bort. Alltså jag var så inställd på att göra det. Alltså jag var så här, nu det ska kapplas och det ska ätas och det ska bara mås bra av efter graviditeten. För att det man gör när man käkar moderkakan är ju att den ska ju återställa hormonbalansen efteråt. För det är väldigt många kvinnor som hamnar i depression efter förlossning och sådär.
Mm.
Så det var främst den anledningen att jag ville göra det. Men precis innan jag skulle så här mejla den här tjejen som gjorde det och säga nu kör vi. Då frågade jag min OBGYN, min barnmorska, om så här, är det någon risk med det här? Hon bara, jag kan inte råda dig till att göra eller inte göra det. Men däremot kan jag säga att jag hade inte gjort det. Alltså du vet, hon körde den där.
Mm-hmm.
Hon bara, det finns en väldigt stor infektionsrisk med det.
Oj!
Ja, för att man, jag vet inte om det är att man käkar någonting som är dött, som inte ska vara i kroppen. Sen så tänkte jag på en annan sak. För jag testades ju positivt för det där viruset som du också gjorde. Vad heter det nu igen?
Fan, det är... GBS. GBS.
Ja. Sitter inte det i moderkakan?
GBS är alltså urinvägsinfektion. När man är gravid.
Ja, och det har ingenting med moderkakan att göra, eller?
Nej.
Nej, för jag var så här, men gud, om det har någonting med saken att göra så vill man kanske inte käka det där viruset, typ. Så tänkte jag.
Vet du, jag ska inte säga att... nej, för det har inte med moderkakan att göra. För om det kommer in livmodern, det är då det blir farligt.
Ja. Nej, jag vet, alltså vet du vad? Jag var jättesugen på att testa. Men däremot så är ju tar jag verkligen säkerhet före osäkerhet. Så att jag kände att hon är sånt jävla proffs. Alltså hon är så grym. Jag har aldrig sett på något liknande. Om hon säger att, om hon säger att hon inte skulle göra det, då skiter jag i att göra det. Så svaret är nej. Jag gjorde inte det.
Jag har bara pratat om min vecka och hur jag har haft det så här as nice och att livet är toppen och allting. Men hur har din vecka varit?
Min vecka har varit bra. Jag har druckit alkohol.
Oj!
Jag har druckit drinkar. Ja. Jag har varit ute på middagar. Alltså, undrar om jag har varit på 3 middagar den här veckan.
Du har levt.
Alltså jag har levt livet. Och sen så har jag varit på baby shower. Min kompis Rima och då Mannys bästa vän och business partner Säl ska ju få en son. Alltså det är så roligt, jag måste bara berätta. Säl och Manny som är business partners och best friends. Det är alltså min festman och då Rima, min kompis festman. Eller man, de är gifta. De lärde känna varandra när de var små. Alltså jättesmå. De har varit kompisar i typ 20 år. Kanske till och med 30. Alltså förstår du? Och de har business ihop. De har flyttat från Kanada till LA ihop. Alltså de tar varje steg ihop.
Ja.
Rima kommer föda barn 2 månader efter att Dion föddes. Alltså om en vecka typ, 2 veckor. Och de ska få en son.
Ja, men det är så mysigt. Men du, får jag fråga en sak? De har ju en dotter, va?
Ja, exakt.
Den här sonen, är det naturligt?
Ja.
De har inte gjort det IVF.
Nej, alltså hon blev gravid på en sekund efter att hon födde Rima.
Det är fan sjukt.
Det är så sjukt.
Ja.
Alltså Rima är 1 år.
Men det är helt sjukt.
Ja.
Hur orkar man?
Nej, jag fattar inte heller.
Men har hon haft en bra graviditet eller?
Med flickan då som heter Rima, hon, alltså mamman heter Rima och barnet heter Rima, om folk blir kanske lite förvirrade här. De döpte sin unge till samma som morsan. Hon hade jättelätt graviditet med Rima. Men med sonen nu då som kommer snart, har varit jobbig för henne.
Mm.
Men i alla fall, så att deras son och Dion kommer ju växa upp tillsammans, precis som Salomani gjorde. Alltså det, förstår du drömmen?
Ja.
Det är så fantastiskt. Så att vi var på baby shower för lilla Joseph då, som han ska heta. Och där drack jag också alkohol. Så att jag har typ druckit 3 gånger den här veckan. Alltså jag vet att man kanske inte ska sitta och skryta om det när man ammar och allt. Men jag har så mycket mjölk i frysen och jag pump and dump mer än vad jag egentligen behövde gjorde. Så att det är ingen där ute som behöver ringa social services.
Men
på
du,
mig.
Man kan amma och dricka.
Ja,
det har ju kommit nya studier.
Ja, men jag tar det säkra för osäkra.
Okej, men för er som sitter där med pekfingrarna, höll jag på att säga, pekpinnen. Jag drack och ammade. Och Matteo mot toppen.
Ja. Så vi är alltså stolta över att dricka.
Nej, men jag vill bara säga så här. Jag drack och jag ammade och det var inga problem.
Nej.
Okej, men till min fråga. Blev du full?
Ja, gud. Alltså, vi satt på Tao, jag och Manny, och hade så här date night. Och så drack jag typ 4 klunkar, det var min första drink efter graviditeten. Alltså jag bara, efter 4 drinkar, jag bara, alltså jag tror att jag är full. Och sen började jag typ fnissa hysteriskt. Alltså typ så som Pernilla Wahlgren gör i Wahlgrens värld. Så blev jag.
Eller så som du gjorde i förra avsnittet av podden. Jag sitter och lyssnar och hör hur du fnissar och frågar vad det är.
Nej, men alltså, det är så konstigt.
Jag bara, vad fnissar du? Du bara, ingenting.
Nej, men gud.
Jättekonstigt.
Nej, men jag är koko av... Amningen, ja.
Eftersom att du inte har så mycket tid idag så kanske vi ska hoppa på det vi har lovat, eller jag har lovat
till lyssnare. Vad har du lovat?
Vi ska ju snacka om våran karriär. Alltså, jag tänker så här, jag tycker vi döper det här poddavsnittet till våran karriär, för att vi får så mycket frågor hela tiden om dem. Ja. Så då kan vi hänvisa till det här avsnittet.
Okej, det är bra.
Så här, vi kan börja så här. Vi börjar mitt i, eller?
Mitt i karriären?
För då har jag en fråga här. Okej, men vi börjar med den här frågan. Det skulle vara kul att veta om ni haft några speciella vändpunkter i karriären som har varit viktiga. När slog det för dig, Stella?
Jo, men alltså... Nej, men jag kan säga så här, min stora vändpunkt i livet, det som förändrade mitt liv, det var ju mitt steg från Borås till Stockholm, måste jag ju säga.
Ja.
Och anledningen till att jag gjorde det var ju för att jag var med i Samblock, som var den här gruppen, Baywatch-gruppen som jag var med i. Det var ju där min karriär startade, måste jag ju säga.
Ja,
och
det var där du kände.
Ja, exakt. Och det var ju... med tanke på att vi reste jorden runt, turnerade. Och alla resor som vi gjorde utgick från Stockholm. Så att jag var ju tvungen att vara i Stockholm under den här perioden. Och sen så stannade jag kvar. Och sen så ledde ju det till andra saker. Så jag måste säga att Samblock var det som fick mig. Och ja, men det var väl startpunkten i min karriär, måste jag. Ja.
Det var annars då du blev jobbat som med frisör, Sverige. Tror jag.
Nej, det blev jag inte. Det blev inte ett med Sverige där, alltså.
Det var då du blev ett med Bingo Remer.
Det kan man säga. Kära till Bingo.
Shout out. Mm. Gud, alltså, vi pratar om honom hela tiden.
Ja, men jag ska.
Men okej, okay. Och sen nästa stora ögonblick i din karriär. Alltså, hur började du med kläder och smink?
Nej, men vet du vad? Nästa stora punkt i min karriär är ju nattklubbarna.
Ja, just det, förlåt.
Det är nästa milstolpe, måste jag ju säga.
Ja, då pratar vi om den nu.
Och det var, jag blev faktiskt headhuntad av Vimal som äger alla nattklubbar på Stureplan.
Äger Stureplansgruppen.
Ja. Han kallade in mig till ett möte. Så han hade väl fått nys om mig och tyckte väl att jag skulle passa eller något sånt där, tror jag. Så att då hade vi möte och sen så med hjälp av min kära kompis Oskar Duling så lyckades jag förhandla mig fram en väldigt bra deal. Och då startade jag med utekompaniet, kommer du ihåg det?
Mm, ja, gud.
Det är alltså den här stora, jag vet inte ens om du har kvar den, har du det?
Jo.
Ja. En stor utservering mitt på Stureplan, precis vid Svampen på Stureplan i Stockholm. Den tog jag över och drev. Och sen så gick det så himla bra så att jag fick gå över till Hell's Kitchen. Som då var, som är en nattklubb som ligger en våning ner. På höger sida om Sturekompaniet. Så då drev jag den och sen så körde jag Spymlan som då är var Humlans utservering. Gjorde jag den tillsammans med Salvan en sommar. Sen så körde jag V och Wall tillsammans med Kristoffer Ahlbom. Så att jag flyttades runt där och anledningen till att jag skulle säga att det var nästa steg i min karriär är för att det blev så himla uppmärksammat. För att det var ju ingen tjej tidigare som lyckats hålla sig kvar på den platsen och göra det så bra, måste jag säga, som jag gjorde.
Och det är ingen tjej som har lyckats efter dig heller.
Nej.
Det måste jag faktiskt säga.
Ja. Och det blev så uppmärksammat i media och sådär att det var en tjej som tog så pass stor plats i en sån mansdominerad värld. Så att jag fick jättemycket uppmärksamhet och väldigt mycket uppdrag från den tiden.
Men du var väldigt smart där också. Du brandade, för det är någon, var någon som frågade så här, hur blir man entreprenör och branda sig? Du är ett perfekt exempel på hur du brandade dig under den här perioden med att ha en helt egen klädstil, ändrade hårfärg 1000 gånger. Du så här stack, när du, även fast du var kortast på klubben, så syntes du så syntes du mest av alla på grund av din utstrålning, självsäkerhet, pondus och din, alltså, din outfit och styling.
Ja.
Så du brandade ju dig, alltså du gjorde någonting som ingen hade gjort förut.
Mm.
Och som ingen sen har gjort efter dig heller.
Ja, ja, men det, jag Boom! Blev väldigt wow. Nej, men jag blev väldigt uppmärksammad på grund av det också, såklart. Och vann faktiskt lite fina priser. Lite så här årets fashionista och så. Det är ju long gone nu liksom. Man är ingen fashionista längre. Nej, jag skojar.
Yes.
Lite kanske. Nej, men så att det, jag blev väldigt uppmärksammad på grund av just det som du säger. Och även då att jag var ensam tjej i det här. Och det ledde till massa andra grejer. Men Sunblock, nattklubb, det är väl två livsförändrande milstolpar i mitt liv, måste jag säga.
Mm.
Sen så under, med tanke på att jag var så uppmärksammad när det gäller kläder som du sa, så ledde det till att jag faktiskt fick ett uppdrag med Nelly.com där jag fick bli gästdesigner. Och det ledde ju in till nästa milstolpe som då är kläder, som är det stora fokuset och har varit i 9 år eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg när jag släppte första kollektionen, men det måste vara något sånt, 8, 9 år, 8 kanske.
Ja, mer.
Tror du det?
Ja.
Ja.
Nej,
så att då gjorde jag, det slutade med att jag gjorde 8 kollektioner för Nelly.com. Så att det var ju bara gästkollektioner. Och sen så gjorde jag även en kollektion för Solo. Kommer du ihåg Solo? De här alla Solo-butikerna. Finns det kvar?
Nej, jag tror inte. Jo.
Och sen så ledde det till att jag startade mitt egna märke. Mm. Som jag har haft nu i 3 år. Och det har ju varit ett väldigt stort fokus i mitt liv. Och sen, så fjärde saken måste väl vara TV.
Ja, känner du att du har nått din peak eller är du långt ifrån det? Alltså känner du dig så här, nu är du nöjd?
Jag är väldigt nöjd med det som jag lämnar bakom mig, om man säger så. Alltså jag är ju väldigt nöjd med det jag har gjort. Extremt nöjd, herregud. Jag har ju hunnit med grejer som på en halv livstid liksom, som folk inte ens en bråkdel hinner med. Men jag är ju inte klar, alltså det är inte så att jag bara, så nu packar jag väskan och tackar för mig. Men däremot så känner jag att jag kanske så här är på väg in i en ny karriär där mycket handlar om att vara mamma, och mycket hör till den grejen, alltså mitt nya steg i livet, vilket känns väldigt naturligt såklart.
Men vet du vart du är på väg? Vet du vad ditt nästa steg är?
Alltså jag har inget direkt så här supermål med det, men jag vet ju däremot, alltså jag är extremt, jag kan säga så här. Jag har ingen direkt talang. Alltså jag är inte speciellt bra på någonting. Jag är inte så bra på att sjunga, jag är inte så bra på att dansa, jag är inte så bra på, ja men du vet så här, jag har ingen direkt utbildning. Jag är ingen talang. Däremot så är jag jävligt bra på strategisk PR. Jag är extremt bra på att se saker för vad det är, se vad saker behöver och lyfta saker. Alltså det är min starka sida när det gäller. Jag skulle kunna ta vilken person som helst och göra den personen känd på en sekund.
Det är så.
Men gud, snälla. För en person som inte har någon talang har nått så här långt.
Men ändå, gumman, vad väntar du på? Jag.
Ja, make gud, me alltså, famous. No problem, gumman. Vi tar ett litet möte efter den här podden. Nej, men och jag kan liksom se saker för vad det är och se saker för vad de behöver. Och det är min starka sida. Så att, det är klart att jag har någon slags tanke med vart jag är på väg. Men däremot så tar jag inte det på så stort allvar att jag skulle så här, sätta upp mål och hit och dit. För att mitt största fokus just nu är min son.
Sen är du väldigt spontan av dig så här, du bara bestämmer så här, jag ska starta podd. Och det var inget mer snack om det, så att det kommer bara komma till dig en dag bara, vet du vad, jag ska göra det här nu. Och så kommer du göra det. Och det är där du och jag är så jävla lika varandra. Vi är inte rädda för att göra nya saker.
Och det är så man måste vara, alltså det är så man, det har vi pratat om innan du och jag, alltså att om man inte testar på allt man bara får liksom till fötterna, så kommer man missa så mycket. Sen måste man ju såklart vara relativt selektiv och tänka, passar det här mig? Passar det vart jag vill komma i livet? Men man får inte vara rädd för att testa nya grejer.
Nej.
För det är så man växer som människa.
Och man blir mer och mer rädd med åldern, med tanke på att man börjar tänka mycket mer på riskerna och så här, vad kommer hända om jag tar det här valet?
Ja, man kanske har lite mer att förlora. När man
exakt.
Är
Men det är det liksom som har tagit mig dit jag är idag. Det är att jag har varit orädd och har tagit risker. Och nu faller det väldigt naturligt att vi börjar prata om mig.
Åh gode gud. Okej, så då var jag klar där då.
Okay. Jag måste bara säga en sak. Att fy fan vilken bra fråga den här personen ställde. För att du la upp din karriär på det bästa sättet du faktiskt har gjort i den här podden.
Ja, men det skulle jag vilja säga. För jag är ju väldigt, jag är ju extremt grötig när jag pratar, har jag kommit på genom att lyssna på våra poddar. För det första så säger jag ju typ eller så här eller hitan och ditan typ miljoner gånger när jag pratar, vilket är så störande. Alltså det är så vidrigt beteende. Och sen så bara så får jag en fråga, så pratar jag runt hela frågan och typ kommer inte till skott. Nu så här typ igen. Men jag vill bara säga att så här, en annan stor del, om jag bara får prata klart visst. Om min karriär nu.
Nej, men vi kan liksom ta med nästa vecka.
Oj, du har gjort så mycket så vi knappt hinner med, eller vadå?
Men gumman!
Oj då! Nej, men en annan stor del är ju tv.
Ja.
Där jag har gjort Project Runway, After Hours, jag har gjort, vad heter det? Paradise Hotel efter, exakt. Och sen så då Paradise Hotel. Och ett litet mål som jag hade med hela tv-grejen var ju att jag skulle få
programledarrollen.
Men jag ville göra tjock-tv. Det var ett mål jag hade. Jag ville inte bara finnas online, utan jag ville testa och jobba med riktigt stor produktion. Och det har jag fått göra nu.
Men det är därför jag tycker det är så kul. För jag jobbar ju med digitala ikoner. även kallade influencers.
Ja.
Och vi säger ju i vår bransch hela tiden att alltså, platt-tv, eller platt-tv, tjock-tv, platt-tv, whatever, ja. Det är förlegat.
Ja, men det är men, ju det.
Men,
ja.
Det är goals att hamna där.
Ja, det är ju det, för att man är så här, det är ju där alla som man kanske ser upp till har funnits.
Exakt.
Alltså alla gamla ruttade legender har ju varit på den där tvn.
Ja.
Så om man har varit i hela den branschen så vill man ju i alla fall ha haft ett sånt uppdrag. Nu alltså, var det ju väldigt tråkigt att jag inte kunde haka på en till säsong. Det hade jag gjort om jag inte hade blivit gravid. Men...
Det jobbiga är ju att din säsong var ju så himla stark. Och risken att din, den här säsongen som kommer nu kommer bli lika bra.
Nej, det blir nog svårt att toppa, för det var ju en sån magisäsong alltså.
Ja.
Ja, nog pratat om mig.
Men gumman, nu är det mig.
Okej.
Milstolpe nummer ett. Det är faktiskt inte, alltså Umeå och Stockholm, det hände inte så mycket. Jag flyttade till Stockholm.
Men du flyttade väl inte till Stockholm av ett karriärskäl?
Nej, exakt. Så nej. Vi skippar det. Jag kommer från Umeå. Växte upp där och sen flyttade jag till Stockholm. Men i alla fall, milstolpe ett, New York.
Mm.
Jag flyttade dit och pluggade marknadsföring.
Alltså vi kan ju inte prata nog om New York i den här podden.
Men gud. flyttade till New York och pluggade. Hade studentvisa, säger man så. För er som undrar så var det studievisa. Pluggade där i 3,5 år. Marknadsföring. Fick jobb där inom brand partnerships.
Och vad är det? Det kanske vi förklarar.
Brand, jag ska berätta. PR och brand partnerships och event. Brand partnership är att man sätter ihop en känd profil med ett varumärke och så gör man en kampanj.
Mm.
Men det var inte sociala medier, utan det var allmänt liksom utanför. Och sen så jobbade jag med event som New York Fashion Week och typ Miami Ultra. Ja, massa olika roliga event. Sen blev jag kär i en liten pojke som heter Valentino Lindblad. Mm. Nej, mitt uppe i en visaprocess. Jag hade fått ett arbetsvisa i USA. Och kom hem för att jag skulle hämta det. Bli kär i Valentino och... Ja, åker tillbaka till New York och bor där ett år till. Och sen så bestämmer jag mig för att flytta hem igen.
Mm.
När jag flyttade hem så var jag förvirrad själv. Visste inte vad jag skulle göra. Så kom det en liten flicka.
Liten flicka? Fy fan vad äckligt det låter.
Nej, sen så kom min BFF Ställs och sa så här. Vet du vad? Du ska bli jobba med sociala medier och du, ditt mål är att du ska vara agent.
Mm. Och det är ju det. Så, jag såg det för vad du hade för talang.
Jag vet, och bara... det är så jävla sjukt. Ja. För grejen är så här, när jag bodde i New York så kände jag väldigt mycket modeller. Och alla mina modellkompisar sa till mig så här, du borde bli agent. För jag coachade alltid dem på något sätt.
Mm.
Och sen när jag kom hem så sa du samma sak. Jag och Rebecca startade ett bolag som heter Camet Communication. Och då jobbade vi med kända profiler i sociala medier. Och så skapade vi då kampanjer med dem. Som är väldigt vanligt. Efter ett år när vi hade varit verksamma så blev vi uppköpta av bolaget Torn Agency. Som vi heter idag. Och de köpte upp oss. Och jag började jobba där. Och direkt mitt första mål på Torn var att jag skulle få... ta in Bianca Ingrosso som min agenta henne. Så att det var mitt första mål. Jag hade fick syn på Bianca 3 år tidigare. Hon hade 9000 följare på Instagram. Jag vet inte vad det var med henne, men jag var följd för henne. Och sen började jag följa henne och så började vi göra lite små kampanjer under Camet-perioden när du var med. Och det var faktiskt Rebecca som satte ihop mig med Bianca för en kampanj. För att hon hade hennes telefonnummer, så hon satte ihop mig med Pernilla, hennes mamma, Valgren. Och mig och Bianca. För er som undrar hur vi kom i kontakt så var det igen. Tack vare Ställs. och sen så till slut så när jag hade flyttat till Torn och hade, vi hade grym team där, så fick jag över Bianca till oss. Och samtidigt som hennes karriär flög, så flög min också. Så vi liksom reste tillsammans i den här influencervärlden. Och det är därför det är så kul att folk så här kommer fram till mig och bara, fan vad duktiga ni har varit med Bianca. Och jag känner verkligen, och jag har fått höra av hennes, en av hennes närmaste vänner, så här att jag har gjort ett extremt bra jobb. Så jag känner mig väldigt stolt, för att hon är min baby i den här världen. Ni är så himla många som frågar, hur kommer man in i, alltså det här influencer marketing är ju så populärt. Alla är så här, hur blev du det, hur kommer du in i det? Och då som jag och Rebecca sagt tidigare, praktisera. Alltså att komma in, det är ganska svårt utan kontakter, om jag ska vara ärlig. Och har du kontakter, jättebra. Eller har ett grymt CV. Men om du inte har några erfarenheter överhuvudtaget, sök praktikplats.
Och jag måste säga en annan sak också. Hela influencervärlden bygger på foto.
Ja.
Om du är intresserad av att hamna i influencervärlden, och kanske liksom på ett eller annat sätt, du måste lära dig foto.
Mm.
Alltså det är faktiskt jäkligt viktigt. Du måste, och lära dig Instagram liksom. Kan du de två bitarna, så kan du komma jävligt långt i influencerbranschen. Och då menar jag inte bara som profil, utan då även som att jobba bakom. Du måste veta hur allting är uppbyggt. Veta vad för slags bilder som krävs. Veta hur man lägger upp de bilderna. För om du ska vara, precis som du är, en agent och coacha någon till att kanske vill plocka upp någon som ska bli ännu större, du måste veta hur allt det funkar.
Mm.
Du har ju det naturligt.
Ja, precis. Men för mig som agent handlar inte bara, om du är en influencer, så handlar det inte bara om ett snyggt flöde. Det måste ligga en historia bakom det. Varför Bianca har blivit så stor är för att hon är ofiltrerad.
Hon är Bianca. Säger precis,
det spelar liksom in, alltså hon skäms inte för någonting. Hon är den hon är. Och hon försöker inte förfina det. Ja, hon gör snygga filter och sånt. Men jag menar hennes personlighet.
Mm.
Så att om du har ett snyggt flöde utan en personlighet, så är det inte intressant.
Men har du en personlighet precis... utan ett snyggt flöde, så är inte det heller intressant. Man måste kunna bjuda på sig själv. Eller verkligen profilera sig inom det som man vill jobba med. Och så måste man kunna Instagram. För det är Instagram som är störst just nu.
Ja.
Nästa år kanske det är
något
annat.
YouTube.
Ja, precis. YouTube är ju fantastiskt stort.
Men det är som Rebecca lyckades med under nattklubbslivet, när hon var nattklubbschef. Varför hon profilerade sig och blev så stor var ju på grund av att du stack ut på ett sätt. Så att om du försöker efterlikna någon influencer och bara copy-pastar, så kommer det inte vara intressant. Utan du ska vara... Det finns bara en... Rebecca Stella, och det finns bara en Bianca Ingrosso. Det finns inte fler. Du ska vara dig själv. Du ska inte vara trying to be someone else. För det blir bara fel. Och köp inte likes, och köp inte följare. För vi proffs, vi ser vilka som har köpt följare och likes. We know you all. Men du, innan du drar, hinner vi med veckans hiss och diss?
Det gör vi. Inte för att jag har någon, men kör.
Va?
Jag vet.
Okej. Okay. Veckans diss.
Ja.
Innan vi började podda så var mamma här.
Ja.
Och hon snackade om... Hon frågade om jag kunde be en vän till mig hjälpa henne med en sak.
Okay.
Och då sa jag såhär, nej gud, det kan jag inte göra. Hon bara, men varför? Och så kom vi in på det. Att varför är det så att i Sverige så ska man hela tiden ha den här mentaliteten, jag klarar mig själv, och inte fråga och inte be om hjälp. Till exempel, hon bara, i Iran, alltså var det än är, så är det så här, man hjälper varandra, man skäms inte för att be om hjälp.
Mm.
Men här är det så här, hon bara, man kan sitta och typ vara så jävla ensam och ha ont eller någonting, men man ber inte om hjälp.
Ja.
Och det är så här, varför har man den mentaliteten? Och det slog mig då, för att när jag var gravid så blev jag arg på min mamma. Jag var ganska besviken på henne. Alltså det var säkert hormoner också. Mm. Men jag tyckte inte att hon gjorde tillräckligt för mig när jag var gravid. Jag tyckte inte att hon ringde inte mig och bara hej, kan jag göra någonting? Ska jag komma över med någonting? Hon gjorde inte någon sån effort. Och så såg hon bara att jag blev argare och argare. Och så sa hon så här, vad är det för något? Varför glider vi ifrån varandra? Under den här viktiga tiden. Och då sa jag det, jag bara, men jag känner du gör ju ingen effort. Du kommer inte så här, jag mår skitdåligt, du vet att jag spyr typ varje dag, men du kommer inte med någonting.
Mm.
Och då sa hon så här, Vanessa, helt ärligt, jag har bara känt att du inte har orkat med mig för att du har varit så otrevlig. Och jag tänker så här, om hon vill så kommer hon säga så här, mamma, kan du komma?
Ja, men kan det är det jag säger till dig hela tiden också, att man måste säga till, för man kan inte tro att folk ska så här gissa sig till att man mår på ett visst sätt.
Nej.
Det går så inte.
Så jag bara, mamma, jag förväntade mig att du skulle alltså komma när du vet att jag var dåligt. Och sa ja. Och jag är ju den här mentaliteten att vill man ha någonting så... Hon bara, jag är där på en sekund.
Ja, exakt.
Och det slog mig så här, men den här mentaliteten har jag fått... För att varför mamma... Det är mycket så här.
Mm.
Att det är så här, men jag klarar mig själv, jag ber inte om hjälp. Valentino är väldigt så. Alltså, han kan fråga knappt om hjälp. Alltså med hans närmaste. Alltså han är så här, han tar inte hjälp. Han försöker in i det sista själv.
Men du, en sak som jag verkligen har fått uppleva med Sverige är ju att svenskar generellt, speciellt i den branschen som vi är i, vill ju inte hjälpa varandra.
Nej.
Tror att det har någonting med saken att göra? Att man ber inte om hjälp för man vet att man inte att det är så här tabubelagt att be om hjälp. För folk vill inte hjälpa.
Men Margot sa någonting jävligt bra. Margot bara, det är så här, folk hjälper. Men de hjälper inte den lilla sista som kanske skulle kunna ta en över. Det är så här, de är så här, ja men jag är ditt stöd. But well, not really. Så här. Ja. Och så är det inte. Och då sa jag det så här, jag bara, men det är precis som Alessandro då, Valentino Stillebrors management i LA. Där är deras mentalitet att i det här företaget så ska alla, de är influencers, youtubers, artister. Mm. Ni ska lyfta varandra.
Mm.
Så om Alessandro kommer med en ny låt, då lyfter alla youtubers hans låt.
Ja.
I deras kanaler och gud, pushar så här. Ja, nej men det är så fantastiskt.
Alltså jag önskar att det fanns i Sverige.
Ja, nej men det är så fantastiskt. Så att en av dem som är i samma management som honom är Lele Pons, vilket är en jättestor youtuber. Och så fort de pushar varandra.
Mm.
Och det är så jävla fint att se. Och den mentaliteten finns inte här.
Mm.
Inte på det sättet. Så att där, det är min diss. Att våga ta mer hjälp även till mig själv. Våga liksom, du behöver inte ha den här mentaliteten jag klarar mig själv. Allting blir bättre med så här gemenskap.
Mm.
Så att bli bättre med gemenskap. Mm. Det är min diss.
Mm.
Veckans hiss är snabbare.
Mm.
Jag vill hissa Stockholmsvädret och att vårfeelingen är här och solen
Stockholm,
skiner.
Stockholm, stad i världen, Stockholm,
världen, stad. Ja, men typ. Våren känns som att våren är på ingång och jag är lyckligare än på länge och livet är gött.
Min lilla hiss då som blir lite så här haka på din hiss där. Det är att det regnar i LA. And I fucking love it.
Ursäkta, alltså, jag ska komma på måndag.
Nej men alltså det ösregnar. Alltså det är så här ösregnar.
Hur kan du vara lycklig när det har varit pissväder i LA älskar så det. Länge?
Älskar. Jag är så trött på den här solen.
Men det har inte varit någon sol i LA?
Jo, det var det för 3 veckor sedan. Var det jättemycket sol här?
Ja, men alltså länge.
Inte så här en dag, det var ju en lång period av sol.
Men du, på tal om LA och LA life.
Mm.
Berätta om den här TV-showen. The Cliffy. Ja,
okej, Cliffy. Här kommer Cliffy. Okej, men jag visste inte om jag skulle ha någon uppdatering på det här, men det har jag faktiskt. Så att vad vi har gjort nu är att Vi tog ett telefonmöte där de berättade lite om vad de sökte och varför de är intresserade av mig och så här, vad nästa steg är i processen om jag är intresserad av att fortsätta. Så då sa jag att jag har ingen aning om det här är någonting för mig, men däremot så kan vi ju absolut så här, spinna vidare på det och se om vi båda vill. Alltså om de är intresserade av mig eller om jag är intresserad av det här.
Mm.
Så att igår då så tog vi ett Skype-möte. Och du vet, jag fick ju så här instruktioner på hur de ville att jag skulle se ut till och med.
Mm-hmm. Alltså i showen?
Nej, alltså på Skype. För de skulle spela in det här Skype-mötet. Och så klipper de ihop det och så visar de det för de inblandade.
Okej.
Okay. Ja.
Aha.
Så att de bara, men kan du ha på dig typ någonting sånt här? Och kan du ha det här och det här typ? Så jag bara, okej, okay, så tar jag på mig någonting och sätter mig där. Jag bara, och sen så börjar vi spela in. Han bara, hi. Han bara, oh, can I ask you to change? Jag bara, va? Han bara, yeah, that doesn't work. Can you just like, och så sa han så här, a more solid color and then I want this and this and this. Jag bara, okej. Okay. Så jag fick gå in i garderoben och byta om. Han bara, oh my god, that's perfect. Så han hade tagit på mig någonting. Och sen så började han fråga liksom mig massa om min karriär och liksom liv och bla bla bla. Och det roliga är att han gjorde någonting som jag har sett så mycket när jag gjort tv i Sverige. Du vet, när man sitter och synkar i Sverige. Det är ju, du vet, när man kollar på en tv-show till exempel, eller ett program där en människa sitter och pratar rakt in i kameran.
Mm.
Det kallas ju för synk.
Mm.
Men i själva verket så sitter man ju och pratar till kameran och sen så har man ju en person bakom kameran som sitter och ger direktiv om vad man ska prata om och sådär.
Mm.
Det kallas för synk.
Man behöver inte kolla i kameran dock, för jag har synkat. Man kollar ju till personen man pratar med.
Ja, exakt. Man har en kamera mitt framför sig som då filmar det här. Och vad jag har märkt att de som synkar gör, vilket han lite grann gjorde nu också. Det är att de sitter och, alltså när man säger något kul så sitter de och liksom låtsas asgarva. Alltså gör ett tyst asgarv. Så här.
Nej men...
Bara för att man ska bli så här peppad över vad, alltså så här, spinna vidare och göra det ännu roligare typ. Alltså de peppar genom att ge ett tyst asgarv. Och
fattar.
Det har jag märkt att de gör när man synkar också. Jag vet inte om det är någon grej som man får lära sig typ. Han gjorde det så mycket.
Men vadå, har de gjort det på, var det, har du varit med om det innan?
I Sverige, gud ja, med typ varenda tv-program som jag har gjort.
Eftersom nu när du säger det.
Ja, de sitter här. Ja. Alltså jag önskar att folk kunde se vad jag gjorde nu. Ja,
oh, gud, det hände mig också. Det var en som satt så hela tiden.
Ja. Och det var så roligt, för han gjorde det hela tiden. Och då vill de ju att man ska tycka att så här, men gud, jag är så rolig. Och så fortsätta liksom. Det var ganska roligt. Men ja, så att nu har jag gjort den grejen. Och sen så är det väl upp till dem om de känner att de vill gå vidare med det. Och då pratar man väl lite mer på riktigt liksom.
Har du frågat hur många det är som är just den här delen av castingen?
Nej, men jag tror att det är många.
Ja.
Men oavsett så är det ju kul att se verkligen, som jag sagt tidigare, hur en sån process går till.
Det är väldigt kul. Frågar du dem hur de hittade dig? Obviously Instagrammen.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men han hade ju koll på allting.
Ah, shit.
Ja, han visste precis vad jag gjort och allting.
Ja, jag vill bara säga till er lyssnare att det här är en fett jävla stor
show
i USA. Så spännande.
Ja, så det var den cliffin. Och nu måste jag lägga på. DM oss om ni har frågor eller vill att vi ska prata om något speciellt eller bara ha lite åsikter och tankar. Det får ni gärna göra. Vanessa och heter...
Jag heter vanessa.lindblad på Instagram. DMa vid behov.
Och jag heter Rebecka_Stella. Glöm inte att betygsätta, prenumerera och kommentera podden i iTunes och i appen poddar. Vi skulle bli så glada för det hjälper oss att lyfta den här podden så att den blir ännu större och så att vi kan podda och vara glada.
Yes.
Okej, okay, puss och kram på er då.
Puss och kram.
Ses snart.
Hej, hej. Hej.
Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.